Daniel heter jag. Jag är 23 år gammal. Jag är en pastorstudent här i församlingen. Och om man inte känner mig så vill jag ändå passa på att berätta, för att det är fortfarande väldigt nytt. Jag är nygift. Min fru sitter där. Hon blir jättegenerad av det här. Vi var gifta snart 2 månader, vilket är helt sjukt. Så tiden går fort när man har roligt. Eller vad säger man? Ja, hörni, men nu, kul att få se er här igen. Det känns som att det var länge sedan jag var här. Jag har varit på massa olika saker. Det har hänt så otroligt mycket sedan jag senast var här, känns som. Som Christer sa så är jag en före detta fotbollsspelare. Jag har valt att lägga av med fotbollen, för dig som inte vet det. Och jag tänker faktiskt inte ta någon tid att prata om det, för det är rätt ointressant idag. Men om ni vill veta mer så kan ni... Ni kan väl prata med mig på fikat där ute om ni verkligen, verkligen vill veta. Men Gud lägger någonting nytt på ens hjärta, och då är det viktigt att lyda. Det är det enda jag har att säga. Så idag ska jag få predika. Och så här, den här predikan är för mig rätt annorlunda. För jag har varit här nu i typ cirka 2 år, tror jag. För er som inte vet, så är jag uppvuxen i den här församlingen. Jag känner... Jag känner många i den här församlingen från när jag var liten och kom tillbaka för cirka 2 år sedan. Och jag har fått möjlighet att predika här flera gånger, men det har aldrig varit så att jag bara går till Christer och pastorsteam och säger bara, jag vill predika det här. Eller jag tror inte jag har gjort det i alla fall. Utan jag har fått frågan ofta, vill du predika? Vill du öva på att predika? Eller vill du predika? Och... under den här tiden, i slutet av förra året, i december, så satt jag och jag gjorde inget särskilt. Jag satt i soffan och bara tänkte. Och då så upplevde jag att Gud manade mig väldigt starkt att ta tid med Gud. Ta tid med honom och söka honom inför 2026. Och då gjorde jag det. Och när jag bad så upplevde jag Gud säga väldigt starkt och tala till mig väldigt starkt gällande vår församling. Och våran stad. Och när jag fick det här på hjärtat så bevarade jag det först i mitt hjärta. Och jag tänkte att jag ska be över det och pröva vad Gud vill säga med det här. Men under början av det här året så upplevde jag verkligen att jag tror det här är till vår församling. Och därför frågade jag Christer och pastorsteamet om jag fick dela det här med er en söndag. Vilket jag fick. Så allt jag säger nu, det är på Christer. Så har ni någon under där så... kan ni prata med Christer om det också? Men. Så det är en väldigt speciell söndag för mig idag. För jag tror verkligen att det jag ska säga är profetiskt för våran församling. Och jag tror det är profetiskt för våran stad och profetiskt för 2026. Och jag tänker börja med att förklara från början att Christer predikade för 1 år sedan ungefär. Så började vi prata om Home Sweet Home. Är det någon som kommer ihåg den predikoserien? Pastorsteamet och någon till. Bra. Det var en jättebra predikoserie. Det var typ 4 veckor som Christer predikade och satte lite kulturen för vår församling 2025. Och hur vi ska se på det här, hur vi bygger församling. Och i den sista predikan så var det någonting som jag vet har fångat både mitt hjärta men också flera här i församlingens hjärta. Och det var när Christer pratade om att när man är på väg att få ett barn till församlingen så förbereder sig föräldrarna för att få barnet. Man förbereder sig när man vill att familjen ska växa. Och han ställde en fråga som jag tror det var det som verkligen högg tag i framförallt mitt hjärta. Det var att vad gör vi i ena kyrkan om det kommer 3, tack, om det kommer 3 gånger så många människor än vad vi har plats för? Eller vad gör vi om det kommer dubbelt så många, 4-dubbelt så många människor till våran församling än det vi har förberett och det vi har tänkt ska komma? Och han sa att Vad behövs ta bort eller läggas till för att vara förberedda för att vår familj ska växa? Och jag tror att det var en väldigt bra startpunkt för det som ska komma. För jag tror vi är i en tid då vi kommer få se vår församling att växa. Där vi kommer få se människor utanför Enköp, eller utanför kyrkans väggar komma till kyrkan, för de längtar efter mer av Jesus. Jag tror, och jag kommer ihåg att jag tänkte det för ett år sedan, att det här är profetiskt. Vi förbereder oss och har förberett oss i över ett år för att se väckelse i Enköping. Det är viktigt att komma ihåg. Och det är viktigt att veta om. Och det är vad jag tror. Och under den här tiden då, när jag sökte Gud, så hörde jag ungefär jag hörde fyra saker som Gud sa till mig. Jag kommer fokusera på en av dem lite extra, men jag vill ändå nämna de andra. Och den första som jag hörde var enhet. Vi behöver tillsammans stå tillsammans som en enhet i vår församling. Ett och samma uppdrag med olika roller. Vi behöver vara enade. Det står så här i Johannes evangeliet. Att det här säger Jesus. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss, liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. När vi som församling är ett, när vi står enade tillsammans, när vi har samma mål, när vi har samma riktlinje vart vi vill någonstans, vad vi tillber, vad vi tror på, och när vi står som ett i församlingen, då kommer världen att se att Gud har sänt Jesus, för att det är Jesus som förenar oss. Bibeln pratar om att klä er i kärleken, det band som enar till fullkomlig enhet. Att vi älskar varandra och älskar Gud, det är en bra början för att vi ska skapa enhet. Att vara enade är en början, och jag tror det är jätteviktigt för det här året. För att om inte vi enade, om vi skulle vara splittrade, hur ska människor känna att de har en gemenskap när de kommer hit? Eller hur? Vi är en familj och vi behöver vara en enhet. Det andra jag hörde var skörd. Det kommer en skörd av människor i Enköping. Och en andlig skörd över vår församling. Människor som har hört och sett kommer att vända sig till Gud. Jag hörde arbetare till skörden. Gud sänder sina arbetare till skörden, pratar Bibeln om. Herren, han tar hem folk från olika städer och sänder dem tillbaka till Enköping, för att han lägger Enköping och den tiden som nu är på människors hjärtan. Jag vet inte, nu är inte Nils här, men Nils By har flyttat hem från Hönö. Det är bara ett exempel. Jag tänkte när jag flyttade härifrån, och nu får jag bekänna min synd. Jag trodde aldrig jag skulle komma tillbaka till Enköping. När jag flyttade härifrån 8 år sedan, jag var så här, been there, done that, och nu ska jag till storstäderna. Och sen typ 5-6 år senare så är jag tillbaka här. Alltså, det är inte för att jag inte hade någon annanstans att gå. Det är för att Gud kallade mig hem. Och Gud kallar hem arbetare till den skörd vi ska få se här i Enköping. Kan jag få ett amen? Amen. Och jag hörde en sista. Sök den stads bästa. Det är också min titel på predikan idag. Och det där kommer jag återkomma lite till. Och inför den här predikan har jag tänkt mycket på ett bibelord. Och det är några bibelord jag vill ta upp innan jag kommer till just Jeremia 29, 4-7. Och det är ju när Jesus säger Johannes 4, så säger han: säger ni inte 4 månader till och sedan kommer skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Och hur länge har vi inte sagt som församling att snart kommer skörden? Snart kommer vi få se skörden. Snart, det är dags. Precis som Jesus sa till dem. Han sa, ni har sagt, Eller säger ni inte, 4 månader till, sen kommer skörden. Vi har kanske sagt, ja men nu kommande år, eller nu om ett par år, nu börjar det hända saker i Sverige. Men jag tror Gud vill säga till oss 2026 att lyft din blick. Lyft din blick och se att redan nu finns det en skörd som är mogen att skörda i Enköping. Att redan nu finns det saker att göra. Redan nu finns det ett arbete att gå ut till. För att vi har länge sagt, snart kommer skörden. Men nu säger Jesus att vi ska lyfta våran blick. Vi kan lyfta vår blick nu, idag, till att se att skörden är mogen i vår stad. Och att ett fönster har öppnats, inte bara i vår stad, över vårt land också. Jesus pratas om på nyheterna. Jesus pratas om överallt. Så många som tänker och funderar på Jesus. Det här hade jag inte tänkt säga, men i slutet av min sista vecka i fotbollslaget så pratade jag med 3 grabbar. I typ som är kanske 3 år yngre än mig. Eller en som är lika gammal. Och jag pratade med allihopa. Och jag behövde inte säga mycket innan de började själva prata om min tro. Och började prata om Jesus. Och de frågade mig frågor och de sa, jag har börjat tänka mer på Jesus. Och jag har börjat tänka mer på Gud. För att det har blivit mer aktuellt i mitt liv. Kan ni fatta vad sjukt det är? Jag behövde typ inte ens göra något. Jag stod och tänkte, jag vill bara härifrån. Jag vill sluta med det här. Jag vill sluta spela fotboll. Men det fanns folk att prata med. Människor längtar till någonting som är djupare än vad världen kan erbjuda. Lyft din blick. Och Gud har förberett oss för en tid där människor ska komma till vår församling som söker efter Jesus. Men för att det ska ske andlig väckelse i våran stad. Så häng med nu. Så behöver det ske andlig väckelse i vår församling. Andra krönikboken 7 säger. Men mitt folk. Som är uppkallat efter mitt namn. Ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Hör mig rätt nu. Väckelse startar inte med hedningarna. Alltså, hedningar är så grovt ord att säga. Men hedningar, de som inte känner Gud. Väckelse startar med, och det här bibelversen är ett bra exempel på det. Att när Guds folk som är uppkallade efter Guds namn ödmjukar sig och ber. Och inte bara det, de söker Guds ansikte. Och omvänder sig från sina vägar. Det är inte omvändelse. Eller väckelse startar med att vi, Guds folk, omvänder oss. Att vi lever våra liv i att vända om till Gud. Om du är ny till ordet omvändelse så betyder omvändelse att du vänder dig till Gud. Men också att du vänder dig ifrån någonting. Du vänder inte bara till Gud utan du vänder dig också bort ifrån någonting annat. Och det är inte sann omvändelse. Om du inte vänder dig bort och börjar välja bort det som inte för dig närmare Gud. Omvändelse är inte heller att bara säga förlåt. Ibland tänker vi det. Men nu syndar jag igen. Förlåt Herre. Förlåt Jesus. Förlåt. Förlåt Jesus. Men kan jag göra samma sak imorgon, för nåden är ny varje morgon. Ja. Nåden är ny varje morgon. Det är sant. Men det som är intressant är att Guds ord, Bibeln, pratar om att nåden, den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Det betyder att vi måste få en ny syn på vad nåd faktiskt är. Vi är kallade till att leva i nåd. Och det är av nåd som vi är frälsta, eller hur? Men nåd är inte en passiv handling. Nåd är ett aktivt val. Nåd är någonting som fostrar oss. Fostran, det kan göra ont till och med. Fostran, det kan ta i, det kan göra annorlunda än vad vi tänker. Men Guds nåd fostrar oss till att säga nej till våra världsliga begär. Det är ett aktivt val att ständigt vända sig och eftersträva att leva i enhet med Gud och hans ord. Det är sann omvändelse. Att vända sig bort ifrån synd, vända sig bort ifrån ogudaktighet, vända sig bort ifrån det som separerar oss från Gud. Omvändelse handlar om att förnya ditt sätt att leva, handla och tänka. Och om nu Guds ord säger att Gud har kallat oss först och främst till omvändelse. Hur kan vi då säga till alla andra i den här världen som inte känner Gud, att alla andra människor, de behöver omvända sig, de behöver hitta Gud, när du inte ens omvänder dig själv? Hur kan vi se flisan hos de som inte ens känner Gud? Nu är flisan och bjälken, det handlar om en broders och systers öga. Det handlar om dina bröder och systrar i Kristus. Men vi ser flisan i de som inte ens känner Gud, istället för att se bjälken hos oss. Och det är inte bara vi i den här församlingen. Det är kyrkan i vårt land. Vår kyrka, vår församling, Guds folk i Sverige ser sin bjälke och tänker att vi är präktiga och vi är nästan fariseiska i vissa fall. Men vi väljer inte att leva våra liv i omvändelse och vända oss bort ifrån våran egna utvalda fromhet. Och jag pratar lika mycket till dig nu som jag pratar till mig själv. Jag lider av det på samma sätt. Men vi som Guds folk är kallade till att leva i omvändelse. För vad är det som händer när vi omvänder oss? Gud ska höra det. Gud ska höra det. Och han ska ge läkedom åt vårt land. Det står på skärmen. Vem vill se läkedom här i Sverige? Vem vill se läkedom i vårt land? Hörrni, vi behöver börja ropa efter väckelse. Vem här vill se 12-åringar springa runt med leksaker istället för att skjuta människor? Det vill jag se. Och vem vill se en riksdag förvandlad där politikerna fruktar Gud mer än vad de fruktar sig själva eller människor? Vem vill se världsledare frukta Gud än vad de fruktar sig själva? Och vem vill se våra tusentals gamla kyrkor i vårt land som står tomma? Som finns överallt i våra samhällen. Vem vill se de här kyrkorna bli fyllda av människor som längtar efter Gud? Vem vill se Vättern, eller Mälaren, eller Hjälmaren, eller Östersjön fylla köer till människor som vill döpa sig på plats? Är det någon som vill se väckelse? Vi ser att det finns ett fönster i vårt land, i vår stad, där människor längtar. Och vi har en sån möjlighet det här året. Jag vill inte stå här och kasta någon skit på någon av er och säga att du omvänd dig. För vi alla, jag behöver själv leva i omvändelsen. Men jag vill se att du förstår att vi har ett ansvar och en möjlighet det här året. För människor längtar och söker Gud. För om vi ska se väckelse, och jag kan inte säga det här nog, så behöver du och jag leva ett liv i omvändelse. Amen. Matteus 18. om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. För det är bättre att, för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna. Jesus manar oss att kapa av det som leder oss bort från Gud, vilket är synd. Synd separerar oss från Gud, det vet vi. Men han pratar lika mycket om det som leder oss till att begå synden. Guds ord talar väldigt seriöst om synd. Synd betyder att missa målet. Synd separerar oss från Gud. Men genom Jesus och genom döden på korset har Jesus utplånat syndens makt när han triumferade över den på korset. Och det är vårt hopp. Så synden har ingen makt, synden har ingen udd. Men synden vill få oss att separera oss själva från Gud. Synden är besegrad, ja. Men den kan fortfarande förleda oss bort från Gud och till död. Och det är Guds ord väldigt seriöst med. Och därför måste vi se seriöst på vår egna synd. Det finns ett quote som jag gillar. Det står så här: Satan känner ditt namn men kallar dig vid din synd. Gud känner din synd men han kallar dig vid ditt namn. Vems röst lyssnar du på? Vilket namn lyssnar du till? Satan känner ditt namn. Han vet om din identitet. Han vet att du är skapad till Guds avbild. Han vet att du har gemenskap med Gud och han hatar det för att han är avundsjuk. Satan kallas lögnens fader i Johannes evangeliet. Det betyder att han kan inte göra något annat än att ljuga. Han är avundsjuk. Han är rädd för dig. Det är någonting man inte hör ofta. Satan är rädd för dig. Men inte för att du är något speciell. Eller att du ser läskig ut. Utan det är för han som bor i dig är så mycket större. För att han som bor i dig dog på korset. För att vi ska leva. För att syndens makt ska vara bedrövad. Den ska inte finnas. Och ändå väljer du och jag att lyssna ibland till han som kallar oss av vår synd. Som säger att du har gjort det här och vi lever kvar i det. Och därför är det så allvarligt. Därför är det så viktigt att vi allvarligt ser på vår synd. Vi måste se på vår synd med allvar. Jesus sa, hugg av det som leder dig till synd. Sätt dig i en position där du inte har en möjlighet att hamna i samma mönster om och om och om igen. Han säger, se synden. Lägg märke till dess mönster. Och kapa av det. Och jag tror någon här inne kanske behöver kapa av social media. För att det fortsätter leda dig till sexuell omoral och pornografi. Det kanske leder dig till att gå in på Facebook och skriva några kommentarer för att när du är här, när du är i verkliga livet, då kan du säga allt fint. Men när du sitter på social media så har du ingen skam i att bara sitta och skriva elaka saker om någon. Lägga en kommentar här, en kommentar där. Någon kanske behöver kapa av social media. Någon här inne kanske behöver hugga av dåliga relationer. Som leder dig till att dricka dig full på helgerna. Att dricka dig full på lördagskvällen och gå till ena kyrkan på söndag morgon. Eller börja vara upprorisk mot dina föräldrar. Att dina vänner leder dig till att vara upprorisk med dina föräldrar. Eller att dina vänner får dig att vara frånvarande från din fru eller flickvän. Eller att dina vänner gör att du är frånvarande i din familj. Eller att din relation med dina vänner bara tar dig längre och längre ifrån din relation med Gud. Se det. Lägg märke till dess mönster och kapa av. Jesus sa inte, kolla bara inte på din högra hand. Han sa inte, amen. Använd vänstern bara istället. Då lovar jag, din vänster hand kommer förleda dig också. Han sa, hugg av. Det betyder, gör dig av med det. Vänd dig bort från det. Offra för att leva heligt. Offra för att leva rätt med Gud. Se det. Lägg märke till dess mönster. Och hugg av det. Och när vi lever ett liv i omvändelse och har huggit av det som separerar oss från Gud, så har vi också ett uppdrag. Och det är att söka den stads bästa. Och låt mig tillägga, ett uppdrag, då menar jag för 2026. Det här är vad jag tror och det här är ett ord, det sista ordet som jag hörde Gud tala om. Och det är det här bibelordet, för jag tror att det här bibelordet, det är profetiskt för oss. Att det handlar om oss. Och för att sätta det i kontext, vi kommer läsa nu från Jeremia, så här står det. Eller innan jag läser det, så för att sätta det i kontext så är det här ett brev till Guds folk i Babylon. Och de har blivit förda till Babylon för att vara fångar där. Och sen skriver Jeremia då ett brev till dem att, och säger så här. Vers 4. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till Babel. Eller det var Babel, inte Babylon. Nice. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Ta er hustruar och föd söner och döttrar. Och ta hustruar åt era söner och gift bort era döttrar. Så att de föder söner och döttrar. Och föröka er där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. För när det går väl för den, går det också väl för er. Jag kommer gå vers för vers här. Och vi börjar med vers 4. Som jag sa, det här är ett brev till Babylon. Eller Babel. Babel. Det är ett brev till Babel. Men jag kommer läsa det här som att Gud säger det här till vår församling. Och sen får ni prata med Christer om ni inte gillar det efter. Men jag står här nu i alla fall. Jag har micken, så får se vad som händer. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de fångar som jag har låtit föra bort till Jerusalem, till Babel. Och jag vill översätta det här till. Så säger Herren Israels Gud till alla som jag har låtit föra till Enköping det här året. Bra översättning. Det är den översättning som kommer ut nu 2026. Jag har skrivit den. Jag skojar. Vad heter det? Gud har placerat dig här. Och ni behöver inte hålla med mig eller tro mig. Men så här, jag är övertygad om det jag säger nu. Så om ni ska övertala mig så blir det svårt. För det här jag talar nu är jag övertygad. Gud har satt dig här, vare sig du har bott här sedan du var ett år och du har aldrig flyttat härifrån, eller om du har kommit tillbaka för ett år sedan, eller om du kom från Eskilstuna som Ebben idag. Gud har satt dig på den här platsen just nu för ett syfte. Och för att du har en roll och för att du har ett uppdrag. Och så här. Jag gillar den här liknelsen. Så jag kommer ta upp det utifrån syfte, roll och uppdrag. Så tänker jag prata om fåglar nu. För det är bra i kontexten. Fåglar, när de när de flyger och ska fly i Sverige för att det är så sjukt kallt här, vilket vi också borde göra ibland, så åker de ofta när det är kanske lite mindre fåglar, framförallt så åker de i en V-form. Så här. En V-formation. Där tippen är dit de åker och sen går det bara alltså bredare och bredare. Så det ser ut som ett V. Och deras syfte och varför de gör det, det är för att de ska ta sig så långt utan att bli utmattad. Och fåglarna flyger i en V-formation för att spara kraft och nå målet tillsammans. Deras roll, varje fågel har en bestämd plats i formationen. Någon leder och andra följer. Men när ledaren blir trött byts rollen. Så att ingen behöver bära allting själv. Och att hålla formationen, eller uppdraget är att hålla formationen, stötta varandra, fullfölja resan och ingen flyger ensam och alla bidrar till att gruppen når fram. Ett syfte, en roll och ett uppdrag. Och jag tror det här är en bra bild på vår församling. Du är satt här av ett syfte. Du har din egna roll i den här församlingen. Du har din egna roll i Enköping. Men vi har alla i det här rummet samma uppdrag. Ditt syfte och din roll. Du kanske inte känner att vad är det jag ska göra? Bibeln pratar om att vi alla är Herrens kropp, eller hur? Eller församlingen är Guds kropp. Och att vi alla är lemmar av en och samma kropp. Och lemmar, jag använder inte ordet så ofta. Men jag tror det betyder kroppsdelar. Vi alla är var och ens egna kroppsdel. Och för att förstå hur viktig bara en liten, liten del av kroppen är. Till exempel din lilltå. Du kanske tänker att nej, men den är inte så viktig. Bara att man förlorar sin lilltå kan det betyda att du tappar jättestor del av din balans. För att din kropp är inte gjord för att ha 4 tår på en fot. Utan den är gjord för att ha 5 tår. Och det hade jag inte tänkt säga, så jag nästan ångrar lite att jag sa det. Men jag tror det, ni fattar vad jag menar. Du är en lilltå. Nej. Alla har en stor, alltså ett stort syfte och en bra roll, en stor roll för att allt det vi gör och för att det jag har pratat om innan ska fungera. Du kanske känner bara, men jag tänker inte stå och predika. Nej, men det är okej. Då löser Kristi det. Eller någon annan. Men du har en egen roll och du har ett eget syfte för att vi ska kunna tillsammans nå det uppdraget som Gud har lagt på våra hjärtan. Se inte ner på dig själv, varken för att du är ung, gammal, medelålders eller någonting annat. Du har ett syfte, du har en roll och du har ett uppdrag. Och det är viktigt för att jag tror Gud vill mobilisera sitt folk. Mobilisera, det betyder att bygga upp, förstärka trupperna. Ni vet när man ska gå ut i krig. Samla trupperna, utrusta dem, ge dem rätta rustningarna och se till att de har allt förberett. Det är vad Gud har gjort med oss. Vi har hört predikan på predikan 2025 som har varit fantastisk för att vi ska utrustas och göra oss förberedda för det som komma skall. Och det är därför det är viktigt för att vi tillsammans behöver ta ansvar för ena kyrkan, för Enköping och för Sverige på den platsen vi är just nu. Vi har ett ansvar och vi har ett uppdrag som vi ska fullfölja. Och det säger Gud. Vers 5. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. Bygg hus och bo i dem. Bosätt dig för en lång tid, betyder det. Lev i nuet, investera tid och pengar i att bygga ett bekvämligt hus. Och vi tänker ibland bygga ett hus, då tänker vi bara på det utsidan så att huset står fast. Men det betyder också att insidan ska göras fin. Vi ska se till att allting fungerar bra i huset, eller hur? Jobbigt om toan inte fungerar. Eller om man inte kan laga mat. Eller hur? Bosätt dig för en lång tid. Se inte på din tid i Enköping som en liten språngbräda till det som ska, dit jag ska sen. Se din tid här nu som ett aktivt levnadssätt för att Gud vill ha dig här just nu. Sen står det, plantera en trädgård och ät deras frukt. Det betyder att investera tid i människor. Innan kan vi se, investera tid i att du planterar här. Det kan också betyda bygga hus och bo i dem. Kan vara att du bygger ett hus här i ena kyrkan. Att du tar på dig ett ansvar att vara hemgruppsledare. Eller att du följer med goda nyheter och delar ut biblar och berättar om Jesus. Eller att du drar med dig vänner på ena kung. Eller följer med på ta med människor på draget. Eller vad som helst, att du involverar dig själv. Det kan vara att du till och med, det kan vara att du hjälper till på måndagsgruppen. Men välj att plantera dig här. Se inte den här stunden som någonting att se ner på. För det här är en stund då Gud har utvalt och planerat det som ska komma. Förberett det som ska vara. Plantera en trädgård och ät deras frukt. Investera tid i människor. Lärjunga, träna dem och stanna tills du får smaka frukten av ditt arbete. Det är så lätt att vi bara säger Jesus älskar dig och vi kanske berättar lite. Men det jag vill säga till dig är att om du ändå ska vara här, ta med dig en vän som inte känner Jesus. Börja läsa Bibeln med den. Börja be med den. Börja berätta till din granne. Börja berätta till någon annan om vem Jesus är för dig. Och till slut, när du har planterat och när du har vattnat, så kommer Gud ge växten. Och då kommer du få smaka dess frukt. Så stanna kvar på platsen och engagera dig här i människor och i församlingen och i samhället. Och smaka frukten. För i Korinthierbrevet så står det, precis som jag sa, vi planterar och Apollos vattnar, men Gud ger växten. Och då kan vi tänka, men Gud gör det viktigaste. Det står också. De andra är inte viktiga utan Gud som ger växten. Men de säger fortfarande att det kräver att vi vattnar och planterar. Att vi är aktiva. Att vi spenderar tid. Att vi gör det lilla extra. Att våra handlingar speglar sättet vi vill leva på. Stanna tills du får smaka frukten av ditt arbete. Vers 6. Ta er hustruar och föd söner och döttrar. Och ta hustruar åt era söner och gift bort era döttrar. Så att de föder söner och döttrar. Föröka er där och bli inte färre. Jag tror inte det är tid för alla i församlingen att skaffa ett barn. Det kan vara så att det ska inte alla göra. Jag har varit gift i 5 minuter och jag är inte redo på att skaffa barnen. Men det kommer. Ska vi se. Men inte nu. Så den här texten blir lite tricky, eller hur? Och vad menas egentligen? Men jag tror den betyder, var andliga föräldrar. Var en andlig moder, var en andlig fader till någon som är ny i tron. Om vi har pratat tidigare om att, Christer pratade om att vi ska förbereda för att få barn. Ja, om det kommer ett spädbarn hit och när spädbarnet har fötts, så tar man hand om spädbarnet. Man matar det. Man ser till att det får kärlek. Man ser till att det får värme. För det kan inte ens hålla upp sitt egna huvud. När det kommer ett spädbarn i Kristus, någon som är ny i tron, så behöver vi ta hand om den personen. Vi behöver bemöta, vi behöver älska, vi behöver föra den in i gemenskap. Vi behöver mata den med Guds ord så att den lär sig Guds ord. Jag tror det här texten betyder, gör lärjungar som gör lärjungar. Föröka er där och bli inte färre. Att om vi är en församling som gör lärjungar. Lärjungar, eller så här, ibland kan vi tänka att ja, men hur ska jag göra en lärjunge? Jag vet vad, jag tror någonting som kanske inte alla håller med om, men jag tror att alla i det här rummet, alla kristna, alla de som följer Jesus är kallade till att vara en ledare. För att du kanske inte kommer leda hela USA eller hela Enköping eller hela Sverige som statsminister, men du kommer leda förmodligen en person i alla fall till att möta Jesus när du väljer att leva som en lärjunge själv. För en del av att vara en lärjunge, det är att göra andra lärjungar. Om vi är en församling som gör lärjungar, som gör lärjungar, så kommer vår församling att förökas och vi kommer bli ännu fler. Och jag tänker ta det en liknelse som, om du är förälder här inne, vilket många är, men många vars barn har kanske flyttat ut, så kan jag vilja berätta från när jag var ung, så såg jag alltid när jag gick ner, och det här är en liknelse nu. När jag gick ner på morgonen så såg jag alltid min pappa, Jan Norby, sitta med sin bibel och med sin anteckningsbok och läsa sitt bibel och be på morgonen. Innan jag ens hade gjort något annat. Och jag kan säga så här, jag tänkte inte mycket på det under de första åren. Men det där tog tag i mig när jag väl började gå med Jesus. Att min pappa har suttit varje morgon. Och jag har aldrig missat en dag när jag inte har sett min pappa när jag går ner för trappen. Att han sitter där med sin bibel och läser. Vet ni vad det har resulterat i? Att jag sitter själv med min bibel på morgonen och läser. Vad du gör och vad dina barn ser att du gör kommer resultera i vad de börjar göra. Och det är samma sak när vi pratar om att göra lärjungar. Lärjungar som gör lärjungar, det betyder att det är inte att någon, jag är inte kvalificerad för att göra lärjungar. Det är inte vad jag ska göra. Utan det är att du visar, du tar med dig en person hand i hand och visar, så här lever jag mitt liv enligt Bibeln. Och då gäller det också att vi följer Bibeln. Att vi lever så som Jesus levde. Att vi eftersträvar att leva likt Jesus. För när de ser hur du handlar, när de ser att du hjälper någon som är utsatt, eller när de ser att du ber, eller de ser att du läser Bibeln, att de ser att du inte svär eller att du inte dricker dig full, alla de här sakerna, när de ser samma sak så kommer de göra likadant. Det är lärjungaskap. Att leda en person bredvid dig till att bli mer lik Jesus. Lärjungar som gör lärjungar kommer göra att vi som församling ökar och blir inte färre. Och jag tror Gud säger det till oss 2026. Föröka er, bli inte färre. Lovsångarna kan komma upp. Så ska vi läsa sista versen. Och sök den stads bästa, dit jag har fört er i fångenskap, och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Versen säger mycket av sig självt, men sök stadens bästa, dit Gud har sänt dig. Sök Enköpings bästa. Det står en liten del i versen som jag har tänkt så mycket på. Det är att be för den till Herren. Det snöar ute. Man kommer inte iväg med bilen. Men man kan be. Vi alla kan be. Och Gud vill att vi ska be för vår stad. För vet ni vad? När det går bra andligt för ena kyrkan, så kommer det gå bra andligt för Enköping. Och går det bra andligt för Enköping, så kommer det gå bra andligt för städerna runt omkring. Lyft din blick och se att fälten har vitnat för skörd. Vi har en sån möjlighet. Och det jag tror det bästa för den här staden, det är att den får finna Jesus. Och då börjar det med oss. Och jag tror vi alla är här inne känner en längtan och en känner en längtan och ett ja för att verkligen se vår stad förvandlas, men det krävs först ett ja. Det krävs först att börja leva i det som jag har pratat om idag. Jag själv måste leva i det. Vi kan alla ställa oss upp. Tack Jesus. Sök den stads bästa. Går det väl för den, går det väl för er. Vi kommer ta en tid och lovsjunga tillsammans. Vi kommer ta en stund nu där vi får be tillsammans. Men om vi bara kan göra så, om alla kan blunda och böja sitt huvud, så vill jag ställa dig en fråga. Och det är att vem här vill se vårt land förvandlas? Och räck upp din hand om du vill se Enköping förvandlas. Om du vill se Sverige förvandlas. Om du vill se människor forsa till kyrkor. Se människor forsa till Gud. Se dina vänner, dina grannar lära känna Jesus. Om du vill se ditt land förvandlat av Jesus, räck din hand. Och ni ska alla veta som blundar och räcker upp din hand att du inte är ensam i den här lokalen. För vi står alla tillsammans med våra händer uppe, för vi alla längtar efter samma sak. Och vet ni vad det betyder? Vi tillsammans ska gå ut till den här staden. Och vi tillsammans ska leva i omvändelse. Vi tillsammans ska söka vår stads bästa. Vi tillsammans ska ha en formation där vårt syfte, roll och uppdrag sammanklingar med allting. Vi tillsammans står tillsammans. Och om du vill ha förbön så finns det vid korset. Och ta den här stunden och verkligen bara var med Jesus. Tackar dig Jesus för den här stunden, Herre. Jag bara tackar dig Fader för vad du gör i vår församling. Och Herre, jag tackar dig för att du har ett uppdrag 2026. Och jag tackar dig för att du vill använda varenda person som hör min röst i det här rummet. Varenda människa i Sverige, varenda människa som kallar dig Fader, varje människa som kallar sig själv kristen, vill du kalla och har kallat till ett uppdrag att nå de onådda, att lärjunga träna, att gå ut i hela världen och göra allt folk till lärjungar och att döpa dem i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Och till det säger vi amen Jesus. Tack Fader för det uppdraget, och vi säger vårt ja till dig den här morgonen i Jesu namn. Amen.